ธรรมทำไมถึงทำกับฉันได้ดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้
Hej, god morgon, god kväll, var ni nu befinner er, alla Thailand i daglyssnare. Det här är resemarknadens Sanna på plats i, ja, utanför Bampé i Rayong-provinsen, om ni har hört mig förut. Det har varit en härlig söndag. Det faktiskt regnade lite på morgonen, vilket var jätteskönt för att nu är det min absoluta sämsta månad här, när man är i slutet på mars och sen april, när det är så fruktansvärt varmt, så egentligen vill jag bara sitta inne med fläkt. Jag åkte moppe till och med idag, eller till och med, jag åkte moppe idag, och till och med vinden när jag körde lite för fort, bara för att få lite svalka. Men det var som att få bara sitta med ansiktet rakt in i en varm fläkt. Det är liksom inte ens att få någon som helst svalka utav det. Och jag är kladdig hela tiden. Jag gnäller, jag förstår det, det är inte jättekul. Man går hemma, det är snö eller regn eller vad det nu är för någonting. Men ja, nej, det här är inte min favoritperiod. Och ja. Det är därför alltid i slutet av april brukar, när man märker att nu vänder det lite i Sverige, då blir det hem till familj och vänner och lite härlig svensk vår. Vilket fall som helst, det har varit en jätteskön dag, en ledig söndag, vilket är ju jättebysigt. Slappa och lite god mat och så vidare. Jag tänkte jag skulle fortsätta på den här norrresan, om jag har lyssnat på del 1. Så åkte jag ju då upp till Chiang Rai, såg flera härliga saker, gjorde roliga besök på vägen. Och om jag minns rätt nu, för att nu gick det några timmar emellan, eller lite tag här innan jag gjorde, så slutade jag precis när jag var vid sista hotellet i Thailand då, i Chiang Rai. Och två saker glömde jag faktiskt då att berätta som jag tycker är lite roligt. Det ena är ju att om man som jag tycker om avokado, så är jag alltid lite snål på det. Jag tycker att ibland är det dödyrt, även hemma i Sverige. Och lyckas man få tag i de där näten som kan vara med en 4-5 avokado i, så det är bra pris, så kan man ge satan på att 3 av 5 är dåliga. Men här, när det är säsong, för att när det inte är säsong utan det bara kommer, då kostar de ungefär lika mycket som i Sverige. Men här, nu, så kan man faktiskt få en avokado för runt en, de kostar 100 baht kilot ungefär. Och det är ju inte illa. Sen är de i storlek som, ja, inte de vi importerar till Sverige i alla fall. Men vi hittade en liten, på vägen där, en liten butik som sålde avokado. Och de skulle ha hela 45 baht kilot. Så det var ju bara slå till på 3 kilo. Och sen skicka hem med chauffören, som ju skulle ta bilen tillbaka hem när vi skulle fortsätta in i Laos. Det roliga var att vi var ju så många som ville ha med oss hem, så att den här lilla farbrorn, han bestämde sig raskt att köper vi 5 kilo var, så får vi 5 kilo för 100 baht. Vi började till och med säga, nej, men nu har du räknat fel. Liksom, vi var ju 8 stycken, så att, vad var vi? 8-10 var vi. Till och med. Och i alla fall då, 5 utav oss vill ju handla till sin familj. Men han stod på sig. Det var 5 kilo 100 baht. Alltså det är ju helt fantastiskt. Det blev mycket räkfylld avokado. Mycket avokado på smörgås. Och guacamole i parti och minut väl hemma igen. i Banpé. Det var riktigt, riktigt gott. Vi hittade också på vägen ett café som sålde det här Himalaya-saltet, som jag kan vara lite skeptisk till, för att på riktigt så ska ju Himalaya-salt komma ifrån Himalaya. Och jag bara tänker så här, får de ut så fruktansvärt mycket salt överallt, eller färgar man det, fejkfärgar? Det vet inte jag, jag kan inte avgöra det. Jag har läst om hur man ska skilja riktigt från fejk, men jag tycker salt är gott och det är vackert om man har det i en kvarn med det här rosa saltet. Så att det köpte jag också på vägen, och om det ska ni få höra lite senare. Jag bara berättar att jag har köpt det först och främst. När vi nu skulle fortsätta in i Laos så var det ju inte någon speciellt krånglig procedur, måste jag säga. Vi lämnades av våran kära chaufför vid gränsen Och där hoppade man då på en minibuss som samlade upp först och främst. Vi åkte en liten bit, gick ut ur Thailand, vilket ju var hur smidigt som helst. Kommer över på andra sidan och där betalar man då sitt visum som, om jag nu minns rätt, fast det här inte alls är länge sedan, kostade $30. Det enda som var att man behövde ha med sig foto. Men det var liksom in med fotot i ena luckan och $30. Och ta två steg åt vänster till nästa lucka och vänta i en liten fin kö. Och där kom visumet. Och sen var man då i Laos. Vi var flera bussar faktiskt som skulle till den här flodbåten som vi hade bokat. Och nu ska jag säga att när jag själv reser är jag inte alltid så lika noga uppenbarligen. Jag tycker jag är det, men ibland blir det fel, som jag brukar säga, när saker och ting händer. Jag hade nämligen vänner som hade åkt med en sån här flodbåt förut och jag såg framför mig att alla flodbåtar såg ungefär likadana ut. Det kan jag säga att det gör de inte. Och det hade man väl kanske kunnat räkna ut med tanke på hur lite vi betalade. Vi kliver på en lång och fin båt, i alla fall på utsidan. Och väl ombord så har man satt in bussäten, jättenedsuttna. Det var knappt knäavstånd för någon som är över 1,60. Och lång rad med säten. Och ja, det är ju inte så att man tänker att fy, det här kommer bli jättejobbigt, utan det blev ju en ganska kul grej. Och jag kan ju säga så att även här så höjde det här gänget medelåldern med ungefär 40% eller någonting sånt. Alla glada. Det fanns, man kunde ombord köpa både läsk och öl och nudelburkar. Och vi tuffade iväg med den här båten och stämningen var liksom hög. Det var ju vackert att åka efter den här tysta floden med bergen omkring. Och man fick ju den härliga fläkten också. Fläkt, alltså vinden var ju skön. Det gick ju inte jättefort båten, men det blev ändå ganska mysigt sådär. Knallade runt lite, kom i språk med lite ungdomar, du vet, såhär, hej hej, vart ska ni och så vidare. Och jag hittade en plats totalt obekväm och alldeles bredvid motorn. Men det var ganska skönt att stå där. Folk gick förbi och man liksom stod och pladdrade lite grann. Tog sig lite dricka. Och, nej, men det var ganska trevligt. De första 5 timmarna. Sen började jag i alla fall tröttna på berg, flodkant, klippor. Lite sådär. Och fasiken, jag hade inte riktigt tagit reda på hur lång tid den här tiden båten turen skulle ta. Vilket fall som helst kommer fram till att 7 timmar skulle bli. Så det var ju bara bita ihop. Fortsätta ha sitt glada humör och ha trevligt och se fram emot att komma fram till där vi skulle övernatta. Och om det visste man ingenting därför att det ingick i båtturen. Rum med frukost. Och vi kommer fram till en, efter de här alla timmarna. Och då var ju alla kompisar liksom på båten, inte alla men väldigt många. Och vi kommer fram till den här flodbanken och ser bara en väg rakt upp. Sådär, efter en bergssida. Men kommer in i en liten by får man väl kalla det för. Vad kan det ha varit? 10, 15... 20 hus kanske. 90% var ju då restauranger. Eller på att säga, det var det inte. Det var kanske 20%. Resten var butiker. Där alla sålde samma sak. Chips, läsk, öl, plåster. Lite sådana saker. Sådana här nödvändighetsbutiker, ni vet. Men det fanns ett par restauranger. Och vi fick rum på ett väldigt gulligt litet hotell. Alldeles fräscht. jättefint, alltså extremt billigt för att få med dig i den här båtpriset. Och naturligtvis så fanns det en indisk restaurang. Var finns det inte en indisk restaurang? Och vi åt allihopa en god måltid på det här stället. Det gick eftersom vi är i Laos redan och det har varit fransk koloni. Så gick det ju självklart att få en riktigt god kaffe. Och sen var man ju ganska mör efter den här turen idag. Så att det blev ju en riktigt tidig kväll på det här lilla mysiga hotellet. Och sen då vara beredd för tidig väckning morgon därpå. Påföljande morgon, tidig väckning och en härlig frukost fixad av den här familjen som hade panget. Det var också så här, glömde jag säga, kvällen innan så hade vi fått beställa våran matsäck som också ingick i priset som vi skulle ha med oss på båten. I och med att det fanns bara nudelburkar där så fick man i det här paketet då i båtresan och även då, den dagen innan, det glömde jag faktiskt berätta, där fick vi också med oss lite matsäck. Men hade vi fått beställa baguetter med olika fyllningar som låg packade fint inslagna och allting sånt till var och en när vi hade ätit frukosten. Så att en härlig frukost och sen ner till båten som faktiskt till glädje var en annan båt. Lite inte så nedsuttna säten och den var inte så stor. Den var ju stor i och för sig, men inte så. Jag kommer inte ens ihåg, jag tror jag räknade raderna på den förra för att jag tänkte att hur många bussar har det gått åt för att få in de här sätena. Men den här var lite fräschare, stämningen höjdes rejält för att vi då kunde ha fria platser. På den förra så hade vi fått en seating tilldelad precis som på ett flygplan. Och här blev det liksom, i och med att de hade tagit två båtar då istället för en, så kunde man bara ta, och vi fick tag i jättebra platser längst fram, lite vind och så vidare. Det blev lite palaver för att det klev ombord en engelsman eller vad han nu var. som var mycket upprörd över att hans plats var tagen, och alla försökte förklara att det är liksom inte samma båt och så vidare och så vidare. Men det gick bra, han hoppade på den andra båten som han ansåg var bättre, för han fick sin stol. Och sen gav vi sig iväg på den här turen som någon, inte jag, hade fått för sig bara skulle ta 4 timmar. Så att när det hade gått 3,5 och vi faktiskt njöt riktigt ordentligt av den här turen och såg fram emot att komma fram till Loa Prabang, som ju då var målet, så kändes det liksom inte alls som att nu närmar vi oss någonting. Nej, det var ju faktiskt för att det var ju 3 timmar till kvar. Så var de där 4 kom ifrån, det vet vi inte. Men det var bara att höja upp humöret igen och fortsätta titta på samma typ av klippor, samma typ av berg, samma typ av flodbädd. Det låter lite som att jag led utav den här turen, det gjorde jag inte. Men jag var inte inställd på att den skulle ta så lång tid. Och jag hade nog liksom sett mig framför mig att jag skulle sitta vid ett bord och kunna beställa in en kopp te. Och det kan man säkert om man betalar lite mer för båtturen än vad vi gjorde. Men till slut var vi i alla fall framme och la till där alla andra såna här flodbåtar låg. För att det visade sig att den här båten vi tog den här dagen, det var lite mer än en buss. Det hoppade på lite folk efter vägen med diverse matsäckar och grönsaker och lite såna här saker. Så att det här kändes liksom som en buss. Vi gjorde, tror jag, 4-5 stopp och plockade på folk. Väl framme i Luang Prabang så checkade vi in på ett jättemysigt hotell som jag hade letat upp, och det låg precis så bra till som var förutsatt. Ungefär 25 meter ifrån gatan där vi hade museet, deras nationalmuseum, och även där på kvällen där det visade sig vara en marknad. Jag kan ofta känna så där när jag kommer till platser att så här att den här platsen behöver jag lite mer, den här platsen älskar jag från början, eller lite mer neutralt så där. Här klev jag in i den här lilla stan och bara kände, wow, en natt räcker ju inte. Den gav liksom mer smak redan från början. Den här eftermiddagen när vi kom fram så blev det ju mer utforskad, lite sådär knalla runt. Väldigt behändig stad att gå runt i. Det gick liksom inte jättelätt att gå vilse ens en gång. Skulle leta upp för att en som var med i sällskapet hade varit här förut och på sån här flodtur. Och hade varit på en fransk restaurang som vi bara tänkte att den måste vi ju leta upp om den finns kvar. Google Maps, absolut. Vi letade oss fram till den här restaurangen och lyckades mot alla odds, märkte vi då, fast det här var en vanlig dag, få bord, för att det var alldeles fullt. Det var ett kolonial, och det måste jag, det blir lite svamligt här nu som vanligt. Varför jag också tyckte om stan, tycka vad man vill om det här med att saker och eller platser, länder har blivit kolonialiserade. Det kan man ju verkligen tycka vad man vill om. Men det sätter ju verkligen sin prägel på hur någonting ser ut. Och här var jättevackra kolonialhus överallt bevarade. Jättefina hus bevarade. Och det var liksom, jag vet inte om man ska kalla det för hög standard på stan. Det kan jag väl egentligen inte säga att det var. Men så det var snyggt ändå. Det var mycket sådana hus blandat med gamla trähus som man oftast faktiskt har haft möjligheten att ta hand om. Och den här restaurangen låg i alla fall i ett sånt här hus med, som det ju ofta är då, ingång på ett hörn. Och men det var verkligen, man såg verkligen att här har man med möda bevarat som det såg ut när den här restaurangen byggdes. Och det var en väldigt spännande meny. Mycket buffel. Väldigt mycket buffel. Jag åt en buffel carpaccio. Vi tog olika rätter allihopa bara för att liksom se lite grann hur stilen skulle vara. Och det var en riktigt, riktigt härlig middag som slutade på, jag har faktiskt bara kvittot men jag kommer inte ihåg nu, slutade på typ så här 4 miljoner. För att valutan är ju väldigt speciell att räkna på. Så att det blir lite kul att se vad det vart i pengar. Och det var verkligen inte några stora summor i det. Följande morgon, frukost och jag ville iväg till dagmarknaden. Jag tycker det är jättekul att gå och se just all frukt och grönsaker och så vidare som finns. Och det blev ett strosande där och också ganska annorlunda med saker mot vad man ser på marknaderna i Thailand. Så att det blev en jättefin dag att knalla omkring efter floden, gå och sätta sig och äta. Väldigt god mat måste jag säga. Om man ska jämföra med Thailand så kan jag väl säga att den är mindre stark. Men också lika smaklig, rik och kryddig. Och naturligtvis i alla fall där då, eftersom vi var efter Mekongfloden, mycket fisk. Och hela den här dagen var så perfekt och gav sån mersmak. Jag kan säga så här, jag kommer absolut åka tillbaka till Luang Prabang. Och kanske till och med försöka se lite mer utav Laos. För att det var väldigt lätt, alla pratade engelska. Väldigt, vad säger man, just det här som jag sa, att det var lätt att knalla runt. Var inte för stort. Så väldigt behändigt. Och nej, jag tyckte jättemycket om Luang Prabang. Och den här dagen blev då som sagt toppen. Med naturligtvis också då, som jag sa, det här franska. Ett par café au lait på, och croissanter som man ju också kunde köpa precis överallt. Och sen så skulle då vårat flyg gå sent på eftermiddagen. Och här kommer då den här roliga saken med saltet. Jag tänkte jag checkar in den här kabinväskan. För det hade jag inte gjort på vägen upp. Och när den går genom X-ray så kommer de ut och säger så, öppna väskan. Ja visst, tar upp den här påsen och säger, vad är det här? Ja, det är salt. Ni kan öppna den och titta, den var genomskinlig påsen så det var ingenting. Nej, mycket skumt. Och de tar iväg påsen in på kontor och jag sa, det är inga problem, ni kan öppna den och titta efter. Och ni kan även kolla på påsen när det syns, alltså att det är skrivet att det är salt. Det betyder ju inte att det är det då, men jag sa att inga problem om ni öppnar den. De var tvungna att gå och fråga en supervisor på ett annat kontor. Och under tiden så lyckades jag haspla ju med att liksom, ja, men vi är ett sällskap här på 8 personer och alla vi har köpt salt. Det var ju mindre klyftigt. Men som tur var så kom de på att okej, det här fick vi ta med och alla de andra slapp då öppna sina väskor och ta ut det här saltet. Här flög vi då med AirAsia. För det första var den här flygplatsen lite roligare. Det fanns lite souvenirer att köpa. Man kunde sätta sig och dricka en läsk. Alkohol serverades inte av någon anledning. Och kliver ombord på då AirAsia, som var ett helt annat bolag än den här bussen Lion Air som vi flög upp med. Här hann man med att servera varm mat, kaffe, te, dricka, ja, lite allmänt sånt på en timmes flygtid. Väldigt trevlig flygupplevelse. Och vi landade på Don Mueang, gamla flygplatsen. Det var lite så här, åh, tänk vad länge sedan man var här. Jag har inte flugit inrikes därifrån någon gång i och med att den ligger liksom på fel sida stan ifrån där vi bor. Så att, ja, det var det sista. Sen blev det bara bilen hem. Och lite granna hem, ljuva hem. Men jag kan säga så här, jag kommer definitivt åka tillbaka till Luang Prabang. Och hör gärna av er för lite mer tips, för det här blir ju kortfattat. Jättemysigt hotell, jag hittade också flera som skulle kunna vara. Jag kommer däremot, i och med att jag har gjort den här trippen, flyga fram och tillbaka. Och det kommer jag definitivt göra inom en ganska snar framtid, kan jag säga. Men vill man ha lite mer och kan tänka sig lägga lite mer tid, så är den här rutten att få se Chiang Mai, Chiang Rai. Och man kan ju göra som jag gjorde, flyga upp till Chiang Mai. Men de som kunde åka bilen upp hade ju jättetrevligt också och stannade på andra ställen på vägen. Man ska ha lite mer tid. Hela det här schemat var lite tidspressat och det visste vi redan innan. Jag sa att det är lite kort. Vi kanske ska ta bort någon av städerna. Men övriga sällskapet ville ju göra de här båda platserna. Det blev ju egentligen 3 nätter och för dem 4 på vägen upp innan då flodbåtsutflykten och Laos. Men som sagt, hör gärna av er så ska jag hjälpa er att boka in den här resan. Och ni hittar på resemarknaden.se kan ni lägga in en förfrågan. Eller skicka då, för bästa är faktiskt att ni skickar ett mejl med på info@resemarknaden.se. Eller gå in via Facebook-sidan. Jag ska även, som jag sa i första delen, lägga upp lite bilder, vilket jag inte har hunnit med. Men det ska jag försöka göra så snart jag bara hinner, även från den här delen. Nu är det godnatt och tack för mig. Och oavsett vad ni är, så hoppas jag att ni har haft eller har en fin dag. Och på återhörande från mig. Hej då! Du, 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 ta, tam. ทำไมถึงทำกับฉันได้ดูดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดูดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดูดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้